Mittwoch.
Mittwoch är det, ja. Det har du rätt i, lilla.
Lillördag.
Ja, lillördag.
Ja. Lite tidigt så här har det blivit. Eller blir det den här veckan?
Med avsnittet, ja. Mm. Ja. Nej, men vi tänkte att vi kan inte hålla lyssnarna för länge på halster.
Exakt.
Du ska ut och göra krogrund här på Avenyn.
Ja, precis. Oh. Nej, jag ska ju upp till Dalarna och åka cykelbasan.
Du som är Gunder. Ja,
precis, så att jag åker ju här snart. Men,
ja, det är ganska normalt.
Du har ju också varit ute på
äventyr.
Resande fot. Har du plockat några nummerplåtar?
Nej, jag har inte det, alltså. Jag satt och spanade. Det värsta är att det är lite vanskligt när man kör och sitter och spanar efter nummerplåten. Helt plötsligt som man fyra ambulanshelikoptrar runt sig. Men däremot så tänkte jag, för nere vid min lokala ICA-butik brukar man alltid spana. Men nu har man ju liksom börjat känna igen plåtarna och bilarna. Så stör det man. Så att, jag ligger fortfarande, vad är det? Fyra plåtar bakom. Four plates behind.
Ja, då får vi se om jag kanske kan rycka här nu då när jag ska ut.
Ja, du ska ju åka 5 timmars resa till Dalarna.
Mm. Ja, det blir häftigt det. Ja, kul. Men i alla fall så gör ju det att det här avsnittet kommer lite tidigare. Mm. Och det gör ju absolut ingenting.
Nej, verkligen inte.
För det har ju hänt en del. Ska vi börja med Cleveland Indians starting pitcher Corey Kluber som kastade en... Maddox.
Just det, det var han som var lika rolig som en vedklabbe, sa vi det någon gång.
Ja, det har vi nog utnämnt han till.
Men han har kommit igång och visst kastar han en Maddox. Och då kanske folk undrar, vad är en Maddox för något? Jo, det är ju när man kastar ett complete game shutout på färre än 100 kast. Och ja, som sagt, det är bedrift som har fått namnet efter den gamla Cubs och Braves pitchen. Och ja, han är faktiskt sedan 2014 även invald i Hall of Fame då, Greg Maddox. Mm. Och vet du hur många gånger han gjorde en Maddox?
Nej, det vet jag inte, men jag antar att det är...
Ja, det stämmer. Inte mindre än 13 gånger faktiskt.
Okej, okay. Grymt. Mm. Ja, Corey Kluber, en Maddox alltså. Grymt. Men det var ju faktiskt så att han tog en spruta i högerknät strax innan All-Star Game här. På grund av en så kallad undisclosed issue. Alltså det är väl... när de inte vill berätta vad problemet är.
Nej, eller? Vilket är lite konstigt. Det brukar man kanske få höra när det börjar närma sig postseason och sånt där, men mitt i sommar var det lite märkligt. Man vet fortfarande inte vad det var, va? Eller?
Nej, jag tror inte det. Men i alla fall så har han i 2 månader haft det lite tufft med att hitta sin release point, alltså exakt var man ska släppa bollen i kaströrelsen. Mm. Och hans hastighet har sjunkit en hel del, och det är väl troligen som ett resultat av hans knäproblem.
Ja, men precis. Och han hade väl dessutom också tappat en hel del självförtroende med sin breaking ball. Va? Och hans two-seamer fastball och cutter har ju verkligen flutit upp i zonen.
Ja, absolut. Mm. Så att den här Maddoxen kom ju kanske som en rejäl, vad ska man säga, utandning för Cleveland Indians organisation.
Ja, verkligen. I och med att kommer en stund en postseason här om en månad eller vad det blir... en och en halv. Matchen, han släppte 3 hits, en walk och 7 strikeouts då, och hade faktiskt säsongens 15:e högsta gamescore i 87. Så det var inte, illa.
Nej, det var ju bra. Så att det är ett fall framåt för Corey Kluber, eller hur?
Vedklubben.
Yes.
Sen så gick det väl som vi anade kanske när Yankees gästade Fenway Park och Boston här i helgen, eller hur?
Ja, jag har för mig att jag sa att jag trodde att Yankees skulle ta en match, att det skulle bli 3-1. Precis. Men så blev det ju inte. Boston...
Det borde ha blivit så.
Ja, exakt.
Kan vi säga.
Ja. Boston tog ju alla matcherna, och de gick ju från att leda American League East med 5,5 match till 9,5 match. Efter att då ha slagit... New York med 15-7, 4-1, 4-1 och i sista matchen då 5-4 i extra innings. Och det är väl den du menar borde ha fallit till Yankees fördel.
Ja, återigen mot Boston då så klappar Rollins Chapman ihop och släppte väl 3 runs va,
i nionde inningen. Ja.
I nionde, alltså det gick till extra innings och sen torskar de då. Men så att de outscorade väl Yankees rätt rejält trots allt.
Ja, 28 runs gjorda och bara 13 insläppta då kan man säga. Så att, ja.
Ja,
överlägsna Boston där. Och det var ju faktiskt så, i lördagens match så var Rick Porcello ännu lite bättre än Corey Kluber, som vi precis berättade om. Han, även om han då släppte en run i den här 4-1-vinsten, men han behövde enbart 86 kast för sitt complete game. Och han hade en game score på 90, och det är ju faktiskt delad sjunde plats.
Ja, just det. Alltså den sjunde bäst pitchade matchen i år, alltså.
Ja,
eller hur?
Ja, men precis. Det är ju det det här gamescore står för. Jag tror vi har väl dragit vad det baseras på tidigare. Men det är ett ganska bra mått för att se hur starting pitchen verkligen presterar.
Ja, det är väl en ganska avancerad form beroende på hur många hits och walks och strikeouts och runs och homeruns det pitchen gör. Men man kan säga att Rick gjorde en mini Maddox kanske. Mm. En Maddox Jr.
Ja, men precis. Men det var den här lilla runnen då som ställde till det då. Att det inte blev en shutout. Mm. Men den här matchserien, var det spiken i kistan för Yankees divisionsdrömmar, tror du, eller?
Ja, men det var väl det. Vi var ju inne på det faktiskt i förra avsnittet att Yankees behövde ju minst splitta den här serien för att kunna få lite häng. Och nu kan man ju fråga sig vad fasken var det som hände egentligen. Alltså, American League East var ju stenhård för inte så länge sedan. Nej. Och är nu avgjord, även fast Yankees och Boston kommer möta 6 gånger till, va, under säsongens sista 12 matcher.
Ja, jo, men det är väl så. Men just nu känns det ju avgjort. Och Boston har ju plötsligt den största divisionsledningen i hela Major League. Och de har alltså 10 fler vinster än New York. Även om faktiskt Yankees har ett bättre rekord än 27 andra lag. Det är rätt imponerande av framförallt Boston då, som är uppe i 80 vinster. Yankees har 70 vinster, ligger ändå 10 vinster bakom, men är ändå bättre än 27 andra lag.
Ja, det som du säger, det säger ju ganska mycket om Boston. Vi ska ju gå in lite senare på exakt vad det innebär. Men återigen, det kanske är svårt att tro, men alltså Yankees och Boston låg ju lika i toppen av divisionen för så sent som den, alltså, så sent som den 2 juli. Men därifrån så har de ju gått isär, för då har ju Boston vunnit 24 av sina 29 matcher medan Yankees har gått 500, alltså förlorat lika många som de vunnit och gått 15-15. Ja. Och till stor del beror det på att bullpen har haft en era runt 6. Alltså Yankees fantastiska bullpen som alla har håsat sen All-Star Break. Och starting rotation har inte varit bättre och har en era närmare 5, tror jag, under samma period. Just så det. Att man funderar på vad var som hände under breaket egentligen. Var de nere i Miami och sippade och höll på?
Nej, men det där är ju inte bra siffror alltså. Framförallt då, som du sa, bullpen som ska vara den bästa och även starting rotation, där egentligen bara det är Masahiro Tanaka som har varit lika bra som han brukar. Alla de andra har verkligen inte gått att känna igen, och för Yankees del är det väl bara att hoppas på nyförvärven J.A. Happ och Lance Lynn, att de kan komma och stoppa den här blödningen egentligen. Och det började väl bra, va?
Ja, men precis. Lynn började sin Yankees-stint riktigt bra. Han kastade ju 7,1 och scoreless innings i måndags mot Chicago White Sox, tror jag. Han släppte bara 2 hits och strikade ut 9. Så att det är väl en positiv injektion som kanske kan visa laget vägen i slutet på säsongen.
Ja, men precis. Och i natt tror jag faktiskt att Sonny Gray gjorde en bra insats från bullpen. Han pitchade tre riktigt bra innings där. Så att,
han är förvisad dit nu.
Ja. Och det finns även några andra positiva små saker som Yankees får ta fasta på för att de ska tro på att de ändå kan jaga i fatt Boston. De har 24 av de 27 kommande matcherna ska de spela mot lag som har förlorat fler matcher än de vunnit. Och av de 22 kommande matcherna så spelas 18 på hemmaplan på Yankee Stadium i Bronx. Så där har man varit jättebra hittills. Man har faktiskt vunnit 38 och bara förlorat 16.
Mm.
Så det är väl någonting som talar för Yankees då, även om de har hamnat i ett jobbigt läge.
Ska vi våga oss på en procent förutsägelse? Vad ger vi Yankees procent att vinna divisionen?
Jaha, jag ger
10, 5, 10.
Nej, ja, inte ens det tror jag, men okej. Okay. 5% chans. För Red Sox är otroligt bra i år. Och frågan är, är de liksom det bästa Red Sox-laget någonsin?
Ja, alltså spekulationen har ju börjat ju längre det här Boston-tåget har rullat. Och vi tror att aldrig sedan 162-matchsäsongerna infördes. Visst var det säsongen 1962?
Ja, men det var det.
Expanderade.
Det, det är ju ganska lätt att komma ihåg. 62.
Det har du rätt i. Bra öga där. Så har ju inte Boston vunnit 100 matcher. 46 vann de 104 matcher och way back på 1910-talet hade de två säsonger med fler än 100 wins.
Ja, just det.
Dock så är det ju inte direkt ovanligt för en klubb att inte ha 100 wins-säsonger. Men det här, här snackar vi ändå om en stor klubb, Boston, med losing record-säsonger där man förlorar fler matcher man vinner under bara 9 av de 50 senaste åren. Så lite anmärkningsvärt är det.
Ja, men det är det faktiskt att de inte har kommit upp till 100 vinster. I jämförelse så kan man ju ta då rivalerna Yankees som jag har vunnit över 100 matcher 8 gånger under de här senaste 50 åren. Så att det skiljer ju lite.
Det är lite skillnad. Och Boston var ju nära faktiskt 1978, då var de närmast för då vann de 99 matcher. Men det brukar väl sägas att det bästa Boston-laget genom tiderna är det lag som bröt den här förbannelsen 2004 och som vann 98 matcher. Och kan ju bara nämna i sammanhanget, alltså det året gjorde de alltså 181 fler runs än sina motståndare.
Ja, det året var de ju väldigt överlägsna i serien, alltså verkligen.
Och de är faktiskt ännu bättre i år. De har redan gjort 187 runs fler än sina motståndare och har gjort flest runs i American League och släppt in näst minst.
Nej, det är båda ju gott om man håller på Red Sox, så det finns det ju några som gör. Och vi minns ju faktiskt alla hur den här säsongen 2004 då slutade, som du sa, den här Curse of the Bambino bröts ju. Så att det båda är gott att göra så många fler runs än sina motståndare.
Ja, men verkligen. Och då kanske man ska ge sig på jämförelsen då med laget som har flest antal wins då. Seattle Mariners från 2001 hade ju 116
just det.
Wins. Och då, hur står sig då Boston i jämförelse med det här laget i historien? Ja. Och resten av historien kanske?
Ja. Snabbt kan man ju säga att om de håller den här takten att vinna matcher så kommer de sluta på 113 segrar. Så att de behöver ytterligare steppa upp dem. Men om man går in mer i detalj och tar hänsyn till just historien så inser man att det är jäkligt svårt att komma upp i ens så många segrar. Och vi nämnde det tidigare, de har spelat 114 matcher och har vunnit 80 efter nattens seger mot Toronto då. Jag tittade lite på en sammanställning igår efter 113 matcher och då ser man att det är faktiskt enbart det 13 lag som har vunnit minst 79 matcher som då Boston låg på efter 113 matcher. Dock så klarade 9 av dessa den här bedriften 1944 eller tidigare. Och för det så, sen Major League gick in i den så kallade expansion era 1961, det är väl det man kallar liksom lite den moderna, när det var väl 4 nya lag som kom in, så är Boston endast den 5:e klubben att ligga på minst 79 segrar vid de första 113 matcherna på säsongen.
Ja, okej. Okay. Vilka är de andra då?
Ja, det var 1969 var det Orioles som hade 79 vinster, precis. Sen hade du Yankees superlag från 1998 som då låg på 84 vinster. Det är ju det bästa resultat man har haft efter 113 spelade matcher. Sen har vi, som vi nämnde, det här Seattle-laget från 2001 som hade 82 segrar efter 113 matcher. Och förra året, som du säkert minns, 2017, Dodgers som låg på en seger mer än vad Boston ligger på efter 79 matcher, alltså 80. Så ligger det till. Så det är bara 4 gånger sedan den moderna tidsåldern i baseballen som har kommit upp i så många vinster. Och vi sa ju det tidigare, 1961 expansionerade, 1962 blev det 162 matcher, så det är egentligen här man kan börja jämföra det. Men då kan man också fundera på hur det gick för de här lagen då, resten av deras supersäsonger liksom. Och vi kan ju börja i fjol då, Dodgers, som då hade 80 vinster. De landade ju faktiskt bara, kan man väl säga, på 104 vinster. Mariner som jag sagt 2001, 116. Yankees 98, 114. Det kommer vi komma tillbaka till. Och Orioles 109. Så att det är svårt att nå upp även om man ligger bra till efter 113 matcher.
Ja, men visst är det så. Ja. Och ja, det kommer vi säkert in på senare, men det har att göra med att man redan har clinchat divisionen, ja, etc. Ja. Etc. Ja, men då var det alltså 2001 års Seattle, ja, så Mariners, som klarade av att vara starka hela säsongen ut.
Ja.
För efter sin 113:e match så gick de 34-15.
Ja, det är starkt.
Varav 10 av de här vinsterna kommer de avslutande 12 matcherna.
Ja, det är helt sanslöst.
Ja, verkligen. Och kanske ett omöjligt rekord att slå. Ja, jag vet inte.
Nej.
Ska man titta på ett slags motexempel, då kan man ju ta förra årets Dodgers.
Ja, ja.
Som efter 113 matcher alltså låg en match bättre än det här årets Boston. Då. Dodgers fortsatte vara starka upp till 127 spelade matcher. De hade vunnit 91 och faktiskt bara förlorat 36.
Ja, jag tror, jag minns att det var något slags rekord då.
Ja, sen kom ju det här beryktade Sports Illustrated-omslaget.
Ja, precis.
Och i kombination med, som vi var inne på, att de hade en ledning på 21 matcher i National League West.
Ja.
Så tappade de väl säkert motivationen och började förbereda för ett slutspel och förlorade faktiskt 16 av sina kommande 17 matcher.
Ja. Nej, men det är väl så. Det kanske kommer ett omslag här på Sports Illustrated med Boston Red Sox, the best team ever.
Ja, precis.
Ja, det är väl Yankees chans kanske.
Ja, ska vara det.
Ja. Men kan Boston nå, man brukar ju prata om att ha ett winning percentage över 600 är ju bra, men kan de nå över 700, alltså 70% av matcherna? Hur vanligt är det egentligen?
Ja, men då kan man kolla faktiskt, ja, sen starten av American League 1901 så har det hänt 10 gånger, men återigen så kommer vi tillbaka till the expansion era.
Ja.
För efter det så har det faktiskt bara hänt 2 gånger, och det är de här två bästa rekordsarna. Det är Mariners 01 och Yankees 98 då, på 716 och 704 då.
Ja, det är ju otroligt starkt. Så det är ju otroligt svårt att nå bara 700 winning percentage gränsen ju.
Ja, visst.
Men hur måste Boston spela då från och med nu då för att nå, ja, för att nå Seattle?
Ja.
Hur behöver de,
för att nå deras 116 vinster, och här börjar man ju fatta hur svårt det är att slå det rekordet. Vi har ju sett hur bra Boston har gått fram tills nu.
Ja.
Men från sina 80 wins idag så måste de gå 36 vinster, 12 förluster resterande matcherna. Och det innebär en winning percentage på 750.
Ja, det är helt sjukt.
Då fattar man hur svårt det är och att det troligtvis inte kommer att slås.
Nej, kanske främst med tanke på att de... Ja, redan har varit inne i en extremt lång liksom period där de har varit heta och där de har vunnit 37 av de senaste 50 matcherna, och ja, det är ju inte ens nog, för det är ju en winning percentage på 740, så att
ja.
Då måste de bara öka och hålla liksom från sitt ursinniga tempo som de håller redan idag, så att ja,
ända in i kaklet. Nej, det blir svårt, men å andra sidan så är det ju ett fruktansvärt jämnt lag. De har ju faktiskt enbart haft en 3-game losing streak.
Ja, det,
och det var ju när serien knappt hade satt sig i april, var det väl, tror jag.
Ja. Men hur ser, vet du, spelschemat framöver här?
Jo, alltså vi kan ju börja med att säga att de har ju varit otroligt överlägsna just på Fenway Park i år. Precis som Yankees har varit på Yankee Stadium. Då. Ja. Men de har ju i princip lika många hemma och som bortamatcher kvar, så att där har de ju ingen fördel.
Nej.
Sen så kommer de att få möta ganska tufft motstånd i många matcher. Jag tror att det är 21 matcher ställs de mot motståndare som just nu har ett winning record, alltså över 500 i vinster, och som om säsongen skulle sluta här och nu ligger på slutspelsplats.
Ja, men precis, för de har 6 matcher mot Yankees som vi har sagt. De ska möta Cleveland Indians som leder alltså American League Central 7 gånger, och sen är det 3 matcher mot Houston Astros, regerande World Champion. Så att det är ju otroligt tuffa matcher. Och sen har de ju även både interligmöten kvar mot toppklubbarna i National League East, Philadelphia Phillies och Atlanta Braves. Så att det är ju lag som verkligen slåss, som inte kommer ge någonting gratis. Så det är ju extremt tufft.
Ja, nej, men det är ju inte direkt att ställa ut skorna direkt i de matcherna. Sen å andra sidan så har de ju ett antal brödgäng, eller vad man ska säga, som de ska möta, som inte ens har ett winning percentage på 400 eller som ligger knappt över 400. Och det är ju Baltimore, Chicago White Sox, Mets och Marlins då, totalt 16 gånger tror jag.
Just det, de brukar väl, jag för mig att de är extremt bra mot sådana lag i år, va? Har de inte det?
Jo, precis. Jag tror de har spelat 62 matcher mot sådana motståndare, alltså som ett winning percentage under 500, ja. Och har vunnit 48 av dem.
Ja, det är klassskillnad.
Vad det blir. Ja.
Det är något annat visst, men jag tycker ändå att det ser ut som att de har ett ganska tufft spelschema. Men det som skulle kunna tala för dem är att de faktiskt har hela 7 off days fint fördelade här under resten av säsongen. Och, ja, det är inte så vanligt direkt.
Nej, det är väl ovanligt lyxigt skulle jag säga, faktiskt. Men för att återgå till det vi pratade om tidigare, kommer de att, tror du de kommer fortsätta gasa, eller tror du de kommer att börja liksom ställa in maskineriet på något så här post, pre-post-season mode?
Ja, jag förstår vad du menar. Ja, de har ju alltså den största divisionsledningen, och det är frågan liksom nu när det, eller snart om några veckor när det är dags för det här expanded rosters, i och med det här the September call-up, så finns ju chansen att de börjar vila nyckelspelare och låter sina stjärnpitchers stå över någon eller några matcher för att liksom komma utvilade till oktober och för att liksom, ja, sätta the starting rotation rätt liksom.
Mm. Och det hänger nog ganska mycket på hur Yankees kommer att gå framöver. Skulle Yankees närma sig inför deras avslutande 6 möten mellan varandra, så kommer nog inte managern Alex Cora direkt att slå på takten. Nej. Man vill ju definitivt inte hamna i ett extremt ovisst wildcard game. Nej. Där man liksom kan få ställas mot antingen Oakland eller Seattle.
Nej, men exakt.
Där man vill ju få bäst resultat i hela American League också.
Ja, det är också väldigt viktigt, för att om man får det så innebär ju det dels att man i American League Division Series får möta det lag som då går segrande ur den här ovissa wildcard-matchen. Och som i en sådan match troligen har bränt sin bästa pitcher, eller hur?
Mm. Ja, exakt.
Och jämför det med att istället tvingas till en först till 3 segrars serie då mot, det blir ju Cleveland Indians som de får möta. Troligen, som ställer upp med faktiskt en livsfarlig starting rotation bestående av då Corey Kluber, Trevor Bauer och Carlos Carrasco. Så det är lite skillnad tycker jag. Så det finns verkligen anledningen att inte slå av på takten tror jag, och riskera att hamna i det här wildcard-matchen.
Och nej, men precis.
Inte få den bästa record då i American
League. Nej, för att Cleveland Indians är väl säkert ruskigt revanschugna efter sin ganska tidiga exit förra året mot Yankees. Även om Boston inte skulle nå fram till Seattle 116 vinster från 2001, så kan de faktiskt ändå skriva en ganska schysst baseballhistoria, för att deras franchise record ligger på 105 wins då. Vilket också det som skulle innebära flest vinster i hela MLB sen just Seattle-säsongen 2001.
Ja, men det är ju rätt coolt. Det får man ju satsa på då. Och då slår man ju faktiskt fjolårets 105 Los Angeles Dodgers vinster och hamnar på lika många som St. Louis gjorde 2004 ju. Så att, ja, men det vore mäktigt och någonting att sikta på. Sen i övrigt, jag tror att de kanske siktar lite på det. I övrigt tror jag de skiter ganska mycket i om de får 108 eller 109 eller 110 wins.
Ja, definitivt. Ja. Men som vi var inne på för några avsnitt sen, oavsett, nästan, så är det ju en fantastisk debutsäsong av Alex Cora.
Ja, otroligt.
Får man säga.
Ja. Men om vi spekulerar lite då, säger då att Boston vinner American League East och Cleveland American League West. Och att då New York Yankees kniper det här wildcardet. Vilka tar det andra wildcardet då? För det har ju börjat bli lite öppet. Det har ju länge varit Seattle eller Oakland, men det håller på att hända grejer.
Ja, för att helt plötsligt så har ju Oakland fått ett högst oväntat häng i American League West på just Astros, eller hur?
Ja, exakt. Och om man tittar lite så är det faktiskt så att Houston Astros och Oakland Athletics då är jämnare än många kanske har insett. För att ända sedan 10 april när säsongen var grymt ung så har Astros och Athletics spelat 101 matcher var och båda lagen har sedan dess vunnit 62 stycken. Och det har man inte riktigt haft känslan för.
Utan nej, verkligen inte.
Den enda skillnaden mellan de här lagen är då de här knappa 2 veckorna i början av säsongen när Oakland då helt uppenbarligen var lite segare att komma igång, men sen dess har de varit lika bra som Astros och sen i 2 månader nu, sen 15 juni, så har Oakland faktiskt bara torskat 11 matcher.
Ja, det är rätt fantastiskt. Alltså. Ja, det är ett Oakland som liksom har en Matt Chapman som spelar som en MVP. De har en Steven Piscari som har fått tillbaka sin power sedan han flyttade från Cardinals. Mm. Chris Davis.
Just det, den Chris Davis vars mamma något märkligt kanske valde, vad tror du, medvetet eller omedvetet att stava Chris med KH.
Ja, vem vet. Nej. Men Chris, ja. Han fortsätter att krossa bollarna. Mm. Och så är Jed Lowry som har glömt bort faktiskt hur gammal han är, plus en Mark Kanya som verkligen förnedrar lefties när han är uppe och slår. Mm. Och med de spelarna i line-upen så har faktiskt Oakland haft ligans bästa offensiv i snart 2 månader, vilket speglar deras rekord.
Ja, det är mäktigt. Steven Piscari förresten, han som du sa det, han kom ju till Oakland från St. Louis Cardinals i år då på egen begäran för att få vara närmare sin mamma som tyvärr gick bort i ALS här i maj. Så att,
just det.
Trista omständigheter som har placerat Steven i Oakland. Men ja, han verkar i alla fall prestera riktigt bra nu. Så att, ja, en liten trist historia, men en bra lineup har de. Och det är ju faktiskt inte bara lineupen som är bra, utan även deras bullpen har varit grym. Med Lou Trevino och Emilio Pagan som stora överraskningar. Det här är liksom lite små okända spelare för mig, så att det är jättekul att stifta bekantskap med de här. Och de har ju även förstärkt sin bullpen-sida. Vi pratade väl om att de hämtade hem Jairus Familia från New York Mets. Och nu i augusti så fick de ju också Sean Kelly från Nationals.
Just det, där Oakland då tar över kontraktet från Nationals. Ja. Där han tydligen har kommit i onåd med nya managern Dave Martinez.
Ja, men precis, han blev väl så här designated for assignment. Han kastade handsken under en dålig insats på kullen, så att det blev inte Dave glad över, så att han släppte honom. Så, och då plockades han upp då av Oakland. Och Sean Kelly har ju ett förflutet i bland annat Seattle och Yankees, som vi kanske minns. Och han återförenas nu då med den gamle Nationals-polaren Close and Blake Treinen, som har gjort det jättebra för Oakland. Och han gick ju inte speciellt bra i Nationals, om du kommer ihåg det. Nationals hade ju här för något år sedan väldiga problem att hitta en closer. De mixade med Lanson och vad heter han då? Papelbon, var inte han inne där? Och Treinen och fick inte riktigt till det. Men i alla fall, nu kliver han in i Major Leagues hetaste bullpen, som har en era på 2,12 under de 28 senaste matcherna. Och det är ju helt annorlunda än till exempel Yankees.
Ja, som låg på 6, ja. Var det så att det tjena. Och som inte det vore nog, så förstärker de även sin starting rotation med högerhänte lite late bloomen Mike Fears från Detroit Tigers.
Ja, 33 år tror jag han är.
Ja. Oakland har ju drabbats ganska tungt av skador på sina pitchers. Jag tror det är 4 stycken som har fått avsluta säsongen i förtid. Och Fears har i år faktiskt en era på 3,48 och har faktiskt endast 1,97 walks per 9-innings pitch, vilket placerar honom på 8:e plats i hela MLB faktiskt. Och har historiskt sett varit bra också. Han kastade faktiskt både en immaculate inning och en no-hitter mot Dodgers 2015.
Ja, just det. Ja, men det här kanske är melodin. För det här är det ju andra raka året som Detroit Tigers gör en augusti-deal och skeppar iväg en starting pitcher till just American League West. För du minns ju förra året så klippte ju Astros till och fick Justin Verlander väldigt, väldigt sent på säsongen. Och ja, vi vet ju hur det slutade.
Ja, han var ju hyfsat tongivande när han vann hela.
Och det lustiga är ju att det här gjorde ju att Mike Fears faktiskt inte fick plats på slutspelsrostern. För 2017 så spelade Mike Fears för Astros. men fick inte plats då när det var dags för slutspel, så att han är nog hyfsat sugen på lite revansch.
Ja, skojar du?
Även fast jag tror att han fick en ring faktiskt. Jag tror man får honom med i 40-manna-truppen.
Just det,
men det är väl roligare att bidra såklart.
Ja, visst är det så. För de flesta kanske Fierce är mest känd för att han 2014 var det, va? Oturligt nog får vi säga, kastade en fastball rakt i plytet på Giancarlo Stanton, som det ledde till flera ansiktsfrakturer, tandskador och att han fick avsluta säsongen.
Ja, men precis.
Och det här har faktiskt också fått till följd att företaget bakom The C-Flap, som ansiktsskyddet heter, och som Stanton har gjort poppis i MLB, har ju gått som en raket på Nasdaq. Hade du några aktier där?
Nej, men man skulle ju lätt ha haft det och förutsett det här, för det är ju gjutet att alla skulle börja använda det. Ja. Mike Fierce, by the way, han verkar vara en riktig liten kreatör faktiskt. För precis när han hade blivit tradad av Oakland så intervjuades han i omklädningsrummet av TV. Och han ville inte göra intervjun i den här Detroit-det på kepan. Så att han tog en lite läkartejp och en spritpenna och fixade till ett sånt här hemmagjort Ace-logga på kepsen och blev intervjuad. Det tyckte jag var ganska roligt.
Han kan vara kreatör och en kompisatör.
Jaha, ja.
Det hade varit lättare att ta sig kepsen bara.
Ja, kanske. Har du sett en baseballspelare utan?
Nej, det är sant. De föds ju med på faktiskt.
Ja, exakt. Ja, nej, men det är ju häftigt. Vi får väl se. De jagar ju verkligen Astros här och gör ju det ett jäkligt bra jobb.
Ja, ett Astros som är lite skakat för att de är ju ganska skadedrabbat. Vi har George Springer på disabled list, tumproblem. José Altuve har knäproblem, Carlos Correa har ryggproblem, var borta sedan slutet av juni. Det är ju tre ganska tongivande spelare.
Jag skulle nästan kunna sjunga den här: huvud, axlar, knä och tå.
Ja, just det.
Skadelista.
Och som inte det vore en ord, så har vi Lance McCullers då, som har armbågsproblem och kan vara tillbaka i september. Ja. Så att vi har varit inne på det nu i två säsonger, att det här för världsmästarna året innan då, att ett extremt år innan då, alltså 2017 då, för Astros tar ut sin rätt året efter 2018.
Ja, för när man går så här långt i slutspelet så innebär ju det i Astros fall 18 extra matcher bara i slutspelet. De spelade 4 matcher mot Boston, 7 matcher ju mot Yankees i American League Championship Series och sen 7 matcher mot Dodgers i World Series. Så det är ju då 180 matcher totalt på en säsong, och då räknar vi bort typ 30 spring training matcher, så att det är ju sjukt.
Ja, verkligen. Och långa säsonger som vi är inne på brukar ta ut sin rätt. Precis som vi såg på Dodgers i våras. De hade gått World Series året innan och var extremt trögstartade, men det kanske är bättre att dippa då, som Dodgers gjorde, än att börja dippa i augusti. Carlos Correa, som vi nämnde, han är just nu i Double A, när han är bestämt på Whataburger Field.
Där skulle jag kunna spela. Whataburger Field.
Där spelar han för Corpus Christi Hooks, faktiskt.
Mäktigt lag. Ja. Det ryktas väl att han i alla fall snart är tillbaka från baseballens bakgård där. Vi får väl se hur det går. Hur som helst så är det ju lite av baseballfeber i Oakland här. Vi har ju sett bilder både från stan där laget spelar ju sitt 50:e år på Coliseum, och Oakland börjar bli mer och mer klätt i grönt och gult, både från alla kepsar, t-shirts och street art. Så att det är häftigt. Och just nu är de mitt uppe i 2 matcher mot Kalifornien-rivalerna Dodgers faktiskt.
Ja, just det. Det är en rematch från den här legendariska World Series 1988 då Dodgers senast vann.
Ja.
Där Dodger-hjälten Kirk Gibson slog en avgörande walk-off homer som pinch-hitter, tror jag till och med.
Nej, det var otroligt mäktigt. Tänk om de två lagen kommer mötas exakt 40 år senare här i World Series 2018.
Ja, har vi redan nu touchat på våran dröm World Series i år?
Nära på, tror jag faktiskt.
Ja, coolt.
Yes. Ja, vi har 2 små kortisar egentligen, va? Om vi lämnar det här American League West-racet som vi ser fram emot och hoppas att det blir tight nu när American League East då kanske inte blir lika tight.
Precis.
En tråkig liten nyhet från National League. West här att Arizona Diamondbacks tredje basman Jake Lamb blir borta resten av säsongen. Han behöver operera the rotator cuff. Det är väl någonting i axelleden och ja, inget mer spel för honom.
Nej, och det är väl tur för Arizona då, eller tur i oturen för Arizona att de tradade till sig Minnesotas Eduardo Escobar precis innan deadline.
Ja, absolut.
Som får kliva in och ta Jake Lambs roll då. Sen har vi ju Washingtons tonåring Juan Soto som vi har snackat om tidigare. Yes. Han har ju faktiskt passerat Mickey Mantle på listan över flest homeruns som tonåring. Mm. 15 stycken nu innan 20-årsdagen och det placerade honom faktiskt på femte plats på den här listan. Ja. Och han har ju faktiskt resten av säsongen ungefär 50 matcher på sig att ytterligare klättra.
Ja.
Och fråga det om han kan och hur poppis det hade varit i omklädningsrummet. Ja. No Bryce Harper's 22 av homeruns på andra plats.
Ja. Nej, men det ska bli lite kul att följa faktiskt. Juan Soto. Vi kan ju även tipsa om en grym artikel om Juan Sotos framfart här i ligan som vår egen Twitter-Erik postade tidigare idag på vår Twitter som tar upp om Soto kanske kan vara den bästa tonåringen ever.
Ja, den kan vi verkligen rekommendera att läsa. Kontot heter ju veckans MLB.
Ja, följ det. Det är en batting order.
Yes, det är fasiken. Ska vi dra en liten snabbis kortis om våran lilla favorit, hustomten Bartolo Colon.
Ja, inte så liten favorit heller.
Nej, som i och med vinsten mot Seattle var natten mot onsdag blev den, vad säger man nu då? Most winningest pitcher, alltså där, den mest vinnande pitchen med latinamerikanskt ursprung.
Ja, coolt.
Som stått sedan med 246 wins tror jag nu. När Texas ganska enkelt avfärde Seattle Mariners.
Ja, kepsen av för Bartolo Colon.
Det vet du.
Hej Felix, du hade en fråga till mig.
Ja, sen så har du ju plingat till i mailboxen här. Det var ju roligt.
Ja, kul.
Fick ett mail från Daniel här med en mycket intressant fråga. Som lyder som följer.
Yes.
Hej, skulle ni kunna svara på vilka huvudsakliga egenskaper som krävs för de olika infieldpositionerna? Första bas jämfört med de andra är ju rätt enkelt att förstå, men i förra avsnittet sa ni att någon i Dodgers, var det Muncy, kan spela alla positioner utom shortstop. Hur kan man funka som tredje bas men inte som shortstop? Sen verkar ju shortstop vara, anses vara mycket svårare än andra bas. Har det bara med längre kast att göra? Tack för mig!
Ja, men du läser det där med bravur. Ja, men intressant fråga av, vad heter han, Daniel? Ja. Ja, och ganska många frågor i en liten fråga. Ja, men ska jag börja med, då ska vi se, huvudsakliga egenskaper för de olika infieldpositionerna. Ska vi börja?
Ja, men det är väl bra.
Ja, bena i det då. Då kan vi börja med första bas då. Generellt så hjälper det att vara stor, alltså, för det är många kast som kommer dit att man är en stor måltavla. Och det är också viktigt att man ska vara vig och rätt flexibel. Sen är första bas också bra för de spelare som inte till fullo är superbra på den här tvåhandscatchen. Eftersom första bas främst är en position för ja, de på hockeyspråk som skulle benämnas som grymma med plocken, eller hur?
Ja, men exakt. Ja. Och det kan man även se på, om vi tar på storleken på handsken jämfört med en shortstop-handske så är den dubbelt så stor nästan.
Ja, man behöver ju sällan, liksom, man har ju sällan bråttom att plocka ur bollen ur den handsken.
Nej.
Sen finns det också ett värde i att ha vänsterhänta första basmän, så att det är en viktig egenskap. De har en stor fördel av att ett kunna täcka hålet mellan dem själva och andra basmannen, för andra basmannen står ju åt höger så att säga, om man har ju handsken på högra sidan då om man är vänsterhänt. Även att hålla löpare på bas är enklare när man är vänsterhänt, och det blir mer en naturlig rörelse att kasta till andra bas för att starta ett double play, och även en fördel vid kast till andra bas och tredje bas när man springer fram efter en bunt, så att det blir mer naturligt.
Precis.
Så att det är väl egenskaperna en första basman ska ha. Andra basmän kan komma undan med att ha en något svagare kastarm generellt, men de behöver vara rätt kvickfotare ändå. Kvickheten är nödvändig eftersom de behöver täcka upp på första bas och andra bas då och då och även vid double plays.
Ja, där har vi ju Seattle Mariners Robinson Cano som är fri avstängd.
Ja.
som verkligen förkroppsligar det här med att man inte behöver ha en stark kastarm. Han brukar ju se ganska nonchalant ut när han
flippar iväg den, bara med fingrarna,
ja, till första bas.
Ja. Ja. Yes. Om vi går vidare till shortstopen då. Och det kan man säga, ingen defensiv position behöver ha liksom hela paketet som en shortstop behöver ha. Mm. De ska vara väldigt snabbfotade, ha en stark kastarm och en, liksom en grym bollkänsla. För allt måste gå väldigt, väldigt fort på shortstop. Och ja, minsta lilla misstag leder ofta till antingen ett error eller liksom att man helt enkelt inte hinner kasta bollen till första bas.
Nej, precis.
Dels så tar det lång tid för bollen att komma dit, och så är det ett långt kast. Helt annat egentligen än att spela på tredje bas, för där ska man främst vara orädd, eller egentligen lite dum i huvudet om man ska spela tredje
bas. Ja, precis.
Så det är den viktigaste egenskapen. Nej, men bollen kommer ju dit riktigt, riktigt snabbt ju. Tredje bas kallas ju ofta för the hot corner. Man behöver väl inte heller kunna täcka ett jättestort område, eftersom det är precis som vid första bas att ja, man har ju en linje på ena sidan, så att egentligen behöver man bara täcka åt ett håll. Även om man ser ganska ofta väldigt snygga tredje bas, men catch liksom när bollen nästan studsar utanför planen och de inte hinner kasta. Men ja, en riktigt bra kastarm är den viktigaste egenskapen skulle jag säga från tredje bas. Mm. Och var lite dum i huvudet. Ursäkta. Ja, men då ska vi fortsätta där på frågan. Ska du ta det här med hur kan man funka som tredje bas då, men inte som shortstop?
Ja, men precis, det kan jag göra. Du var väl inne på det, att shortstoppen behöver kunna täcka ett väldigt stort område åt båda hållen.
Ja.
Det behöver inte tredje basmannen. Så att som shortstop behöver man alltså vara väldigt, väldigt rörlig. Mm. I övrigt är positionen rätt lika. Ja. Tittar man till exempel på Manny Machado, för detta Baltimore-spelaren som nyligen gick till Dodgers, så spelade ju han faktiskt på båda positionerna.
Ja.
Men då i Max Muncy-fallet så är han mycket, mycket större. Vilket gör att han funkar som tredje basman, men inte som shortstop där man behöver vara rörlig. Däremot ska det definitivt kunna funka som första basman.
Ja, det är det han spelar också lite då och då. Ja, ska du ta nästa delen där, eftersom du ju faktiskt växte upp på shortstop, skulle jag nästan kunna säga, eller hur?
Ja, det blev några matcher.
Shortstop verkar även anses mycket svårare än andra bas. Har det bara med längre kast att göra?
Ja, det är det ju inte bara, och det här var ju du inne på också, att det handlar ju främst om att man har ju så otroligt mycket mindre tid på sig, eftersom bollen dels ska färdas en längre sträcka då. Sen ska vi också tillägga att det är ovanligt att spela tredje bas, första bas och andra bas.
Ja.
Muncy anses ju verka som har tillräckligt med kvicka fötter för andra bas, men inte för shortstop. För i och med att han spelar på tredje bas så är det ju inte kastarmen det är fel på.
Nej, exakt.
Och sen så, som avslutning, så bör vi också nämna nu, eftersom vi går mot tider där så kallad shifting utnyttjas mer och mer, att man alltså flyttar med och flyttar över infield-spelarna ut efter motståndet och utnyttjar statistiken för att man ser var slagmannen oftast slår och bemannar upp de ytorna. Så blir ju infield-positionerna mer och mer flytande, och därmed även de här huvudsakliga egenskaperna för varje infield-position, eller hur?
Ja, just det. För ibland så står ju till exempel då tredje basmannen på shortstoppens position, och ibland står ju shortstoppen på andra basmannens sida av andra bas ju, så att nej, men det här, där är ju helt rätt ju, det flyter ju ihop ju.
Ja, och vi har ju tidigare pratat om både Dodgers och Brewers och deras besättningar med infielder som kan spela flera positioner, eller hur?
Ja, om man tittar på Brewers så är det ganska extremt. Där kan ju liksom Eric Thames, Jesus Aguilar, Travis Shaw, Ryan Braun och Mike Moustakas alla spela på första bas. Mm. Och på tredje bas spelar ju oftast då Mike Moustakas, den ny invärvade då från Kansas City. Men här kan ju även Travis Shaw och Aguilar spela, har ju fått tid där. Och vi trodde ju att Travis Shaw då skulle få flytta på sig från tredje bas och andra bas när Moustaka värvades in då. Men här fortsatte ju de Milwaukee att värva Baltimores andra basman Jonathan Scope, som även kommer få speltid på shortstop, där Orlando El Nino Arcia ofta spelar då. Och det här är ju en jävla soppa på deras infält skulle jag säga. Men för att röra till ännu mer så har de ju också Hernán Pérez på rostern som spelar andra bas, tredje bas och shortstop. Så att,
ja, det är lite snurrigt kan man säga. Men man kan ju tro att de håller på att mixtra så här för att prioritera offensiven. Ja. Alltså för att ha rätt folk i line-upen mot rätt pitcher. Men till saken hör ju att Milwaukee faktiskt är ett av de bästa defensiva lagen i hela ligan. Ja. Och det kanske är så att vi börjar skönja en trend som kommer att sätta tonen för framtiden i baseball. Alltså positionless baseball, eller?
Ja, där man mer och mer handlar om att man är en infielder, menar du? Liksom att,
ja, precis. Mm. Istället för att en specifik roll beroende på vilken bas man står vid eller kring.
Ja, men absolut. Ja. Då ska vi se. Svarar vi på frågan, tror du? Eller frågor?
Jag tror det. Jag hoppas det.
Ja, men det tror jag också.
Hör av sig.
Ja, nej men absolut. Där har vi i alla fall försökt räta ut infieldpositionerna lite grann då. Mm. Och fler frågor vill vi ha så att vi kan röra till det.
Ja, precis. Det är bara att skicka in till hello@sundayfunday.se så ska vi göra vårt bästa för att röra till det ordentligt. Mm.
Självklart.
Jaha, ska vi börja blicka framåt mot helgen kanske?
Ja, det tycker jag.
Ja, vi var inne på att Viaplay hade rättigheterna till Major League Baseball och mera. Ja. Och på fredag kör de faktiskt Cubs hemmamatch på Wrigley Field mot Washington 2000. Ja, intressant möte.
Perfekt.
Cubs som försöker försvara sin ledning i National League Central och Washington försöker haka på ungtupparna Braves och Phillies i National League East. Ja. Och sen så har vi New York Yankees Texas på natten.
Ja.
Och även klockan 7 på lördag.
Yes.
Vad har vi mer?
Nattmatch sen på lördagen är Baltimore Orioles mot Boston. Där får vi se om Boston kan fortsätta krossa de lite sämre lagen då i ligan.
Mm.
Och den tidiga matchen sen på söndagen som Viaplay kör och allt annat, det kommer ju jättemycket om man har MLB TV såklart, men de kör i alla fall Cincinnati Reds mot Arizona Diamondbacks. Och nu har vi inte nämnt National League West så där jättemycket med Dodgers, men det är ju så att Diamondbacks fortfarande är med i racet, så att
ja, de klänger sig på där. Ja. Vi trodde att Dodgers skulle börja springa ifrån så där maskinmässigt, men Arizona hänger på, det är kul.
Yes.
Tycker vi. Ja. Så att ja,
grymt. Men vet du vad jag tycker att vi gör?
Nej.
Jag tycker att vi avslutar med det senaste tillägget. Jag har lagt till en låt på den här spellistan, musiken från veckans MLB på Spotify. Så den tycker jag att vi kör igång här. Och vi kan väl även tipsa om att alla tidigare avsnitt finns att lyssna på Spotify också.
Bara en sån sak.
Chipperella
på er.
Ciao. Take me out to the ball game. Swing, batter, swing, batter, swing. Swing, batter, swing, batter, swing, batter, swing. Yeah. Hey, baby, do you come here often? Strike two. Hey, baby, now watch your sign. Next in line. Swing, batter, swing, batter, swing, batter, swing.